Jag ska fortsätta med det jag började med igår kväll, och eftersom vi är lite fler idag än vi var igår så kan en viss repetition vara på sin plats. Och den kan vi lättast få genom att läsa en text vi inte läste igår, nämligen Efesierbrevet 5 med början i den 25:e versen. Efesierbrevet 5 och 25. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Ja, Kristus lämnade sin himmelske far för att så att säga hålla sig till sin brud. Så att det här med att en man ska överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, det är ett ganska lustigt uttryck. Jag har funderat mycket på vad det kan betyda. Varför står det inte att kvinnan ska överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin man? Det var ju ändå ett patriarkaliskt samhälle. Det handlar om Kristus och kyrkan, säger Paulus. Han uppskattade inte eller räknade inte sin jämlikhet med fadern som något omistligt, utan han kunde utge den och utblotta sig själv för att komma till oss. Det är det gamla dramat om mannen av börd och kvinnan av folket. En Karin Månsdotter, så att säga. Det är vi kanske allihop. Nu är det så här att i den här stora hemligheten så finns det många aspekter. Och en av dem är detta, att äktenskapet är en bild av himlen. Det som fungerar i äktenskapet, det är från himlen. Och det som förstör äktenskapet, det är från avgrunden. Så äktenskapet är på ett sätt ett sorts laboratorium där vi i liten skala kan testa olika modeller och se vad som är himmelskt och vad som är helvetiskt. Det är ju intressant. Och förutsättningen nu, det som gör äktenskapet till detta unika testlaboratorium, det är detta att man och hustru är ett. Precis som Kristus och församlingen är ett. Och då säger Paulus så här att eftersom nu man och hustru är ett, så är det ju också viktigt att man och hustru lär sig att uppfatta sig själva som ett. Ty om mannen säger så här att ja, nu ska jag ut med grabbarna ikväll, och hustrun tappar dragen och säger ikväll med, du har ju varit ute 4 kvällar förut med grabbarna, vad sysslar ni med? Kan du aldrig vara hemma hos dina stackars barn som du trots allt har satt i världen, och din arma hustru? Nej, jag ska ut med grabbarna. Och hejsan svejsan, när han sen är ute med grabbarna så tänker han att ja, frugan sitter ju hemma och surar. Men det är hennes problem.
Häpp, det är det inte. Det är inte hennes problem. Det är bara en tidsfråga innan det också är hans problem. Ty man och hustru är ett. Man kan aldrig roa sig på den andres bekostnad i äktenskapet. Man får förr eller senare betala notan. Inte därför att hustrur är ett speciellt ondsint släkte, det skrev Strindberg. Men det är inte så. Utan det är därför att man och hustru är ett. Om inte förr upptäcker man detta den dag äktenskapet spricker. Jag har aldrig träffat någon som vittnat om en rolig skilsmässa. Men jag har träffat myriader som talat om vilket helvete det var. Varför det? Därför att man sliter i två stycken det som var ett. Alltså gäller det, när man är gift, att lära sig tänka i vi-termer och inte jag och du. Därför att om man tar med sig jag och du-tänkandet in i äktenskapet, så är man skyddslös mot alla frestelser som förr eller senare kommer att torpedera äktenskapet. Åtminstone är det frestarens avsikt med frestelserna, var så säker. Kan vi se på varandra som ett vi, så upphör alla jämförelser, sa jag igår. Det är ingen idé att jämföra delar av kroppen med varandra. Att jämföra mjälten med lillfingret är bara dumhet. Därmed faller alla former av avundsjuka också bort. Åtminstone blir de ju mer eller mindre grundlösa. Sjukan går inte alltid över så lätt ändå, det vet jag. Det tredje som försvinner, det är stolthet och förakt. Det fjärde som försvinner, det är skammen. Ty när vi verkligen är ett behöver vi aldrig skämmas för varandra. Utan då kan vi vara oss själva inför varandra. Och det femte som vi blir lösta från, det är svek. Och ett av de vanligaste sveken är ju att man utnyttjar varandra. Använder varandra som redskap istället för att behandla varandra med respekt som människor. I äktenskapet är det ju det sexuella utnyttjandet som kanske är det vanligaste. Och så viktigt att vi får tänka i vi-termer. Sexuallivet beskrivs ju i vår tid ofta som en enmans njutning som man råkar vara två om vid samma tillfälle. Du tar för dig ditt mått av lust och jag tar för mig mitt mått av lust, och sen så är vi glada och nöjda tillsammans och kan fullständigt strunta i varann. Det är modern sexualetik. Låt inte lura dig, den fungerar inte. Den viktigaste kroppsdelen i sexuallivet är öronen. Därför det är bara med deras hjälp som man är ett. Nu ska vi bläddra till Galaterbrevet, till det sjätte kapitlet. Så ska vi läsa samma verser som Kalle läste i morse. Från vers 1 till vers 6. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda, men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Kristi lag. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det här är alltså, vad ska vi säga, grunden för det kristna livet. Här finns hemligheten. Därför att om din börda inte bara är din, utan också min, därför att vi är ett vi. Och min börda blir ju då också din, och inte bara min, därför att vi är ett vi. Då har vi lärt oss vitänkandets hemlighet. Och då börjar vi komma Kristi lag på spåren. Kärlekens hemlighet. Här handlar det ju inte om vilka bördor som helst. Utan här handlar det om syndens börda. Och det gör texten extra intressant. Därför att då ger den oss nyckeln till hur en människa förvandlas i sitt liv. Hur går det till när en människa utvecklas och mognar? Vilka förutsättningar finns det för att vår personlighet ska förändras, förvandlas och mogna? Det kan ju finnas saker i våra liv som vi sörjer över och som vi tycker att tänk om jag kunde sluta med det där. Och det finns andra saker om vilka vi tänker, tänk om jag kunde börja med det där. Och i vilket fall längtar vi ju alla efter att växa och mogna. Vad är det för spelregler som gäller då? Jo, det är de spelregler som står väldigt kryptiskt uttryckta i den sjätte versen. Och där låter det ju närmast som att, ja, vi tänker oss att Pettersson har syndat och så kommer Svensson och förmanar Pettersson. Och när förmaningen är avklarad så tar Pettersson upp plånboken och betalar Svensson. Det är nu inte alls det som menas. Ska se om jag kan hitta det här i gamla översättningen, till och med normalupplagan från 1888. Den som får undervisning i ordet, han dele allt gott med den som undervisar honom. Det är inte heller så hemskt klart. Utan det här med att dela allt, det är egentligen ordet gemenskap. Det kallar vi ju också för delaktighet ibland på svenska. Den helige andes delaktighet. Och vad den där versen egentligen utsäger är så här. Att förvandling, förändring av vår personlighet är bara möjlig inom gemenskapens ram. Det är någonting man i praktiken alltid måste vara minst två om. Om min personlighet ska förvandlas så måste någon annan göra jobbet. Jag kan det inte. Min hustru kan. Men jag kan det inte. Och det här betyder något väldigt viktigt. Därför att om jag ska förvandla mig själv, då är jag kvar i jag-tänkandet. Då är det jag, och så är det jag, och så är det ingenting, och sen långt i fjärran kommer du. Så om jag ska förvandla mig själv, så är jag att jämföra med en som försöker lyfta sig i håret. Det går inte. Och väldigt mycket helgelse i våra församlingar har den prägen. Att jag ska försöka förändra mig själv. Jag ska göra mig gladare. Jag ska växa i tro. Jag ska bli mera helgad. Jag ska läsa mer Bibeln och jag ska se till att bedja mer och så vidare. Det är förunderligt vad lite makt man har över sig själv. Och det är ju naturligtvis så här att om detta nu är en Kristi lag, att jag med Guds nåd ibland kan hjälpa andra vidare på vägen, och andra kan med Guds nåd hjälpa mig vidare på vägen, men jag kan inte hjälpa mig själv och du kan inte hjälpa dig själv, då når man ett väldigt intressant och väldigt fiffigt mål. Ty om jag kan hjälpa mig själv, eller vill säga jag försöker hjälpa mig själv, jag försöker förändra mig själv, vad händer om jag lyckas? Jo, jag blir stolt. Vad händer om jag misslyckas? Då skäms jag. Vad händer med mig när jag blir stolt? Då fastnar jag ännu mera i mitt jag-tänkande. Vad händer med mig om jag drabbas av skam? Ja, då och någonsin är det bara jag. Jag usla mask. Lyckas jag blir jag outhärdlig för min omgivning. Misslyckas jag blir jag outhärdlig för mig själv. Men om någon annan kan göra i mitt liv det jag inte kan göra själv, då finns det ingen berömmelse för någon. Det är det finurliga. Ingen kan sen gå och skryta över resultatet. Jag kan ju definitivt inte göra det. Om någon förvandlar mig till det bättre. Och den andra kanske inte heller har så stor anledning att sätta någon fjäder i hatten. Ty han behöver ju i sin tur hjälp av någon annan. Eller någon tredje. Eller någon fjärde. Det här är en viktig nyckel som handlar om att växt, utveckling, mognad är möjlig. Men bara på sådana villkor att inte ödmjukheten äventyras. Att vi inte för mognadens och utvecklingens skull ska fastna i ett jag-tänkande. Utan att det tvärtom är så. Att i ett gott äktenskap är det mannen som befrämjar hustruns mognad och hustrun befrämjar mannens mognad. Och båda får nåden därtill av Gud. För vem finns det då någon berömmelse? Svar ingen. Åtminstone inte annat än Gud. Jag tror att det är det här man säger nedanför Jesu kors när man står och hånar honom. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Och det tycker jag är väldigt mycket av en nyckel till livet. Vi kan hjälpa varann mycket mer än vi kan hjälpa oss själva. Du vet, ibland så heter det så här att ja, vi ska älska vår nästa. Man ska älska sin nästa som sig själv. Ja, just det. Men jag älskar inte mig själv. Utan jag tycker hjärtligt illa om mig själv. Alltså måste jag gå 100 kurser först för att lära mig älska mig själv. Det låter väl logiskt. Det är bara det att när man tittar på folk som har försökt att gå den vägen så blir man inte speciellt imponerad. Men om jag är villig att ta emot tanken att jag kan ha mycket mer hjälp att ge till min nästa än jag har att ge till mig själv, så öppnas jag också för möjligheten att från min nästa ta emot den hjälp jag behöver. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Och ja, jag är villig att bära lite bördor åt alla möjliga, men ingen ska ta min väska. Ack, 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 det blir inte mycket förvandling i ditt liv då. Du måste kanske både låta någon ta i väskan och kanske till och med öppna den och titta vad det är i den. För som Kalle sa i morse, ibland släpar vi på onödiga tegelstenar. Sådana som man ändå inte kan äta när det är lunchrast, så att säga. Vi ska bläddra till Lukas evangelium, det 22 kapitlet. Och läsa verserna 24-34. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sa han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänar. Ni är det som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut, och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder. Simon sa: med dig, Herre, är jag beredd att både gå i fängelse och i döden. Han svarade: jag säger dig, Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Övergången från jag-tänkande till vi-tänkande, den rymmer alltså inom sig förvandlingens, mognadens, växandets möjlighet. Till det är övergången från döden till livet. Men den övergången, den är knepig, om jag får uttrycka mig så. Därför att en människa som har vänt Gud ryggen lever efter principen: jag ska inte göra det Herren vill. Ja visst, det är synd, säger vi. Åh, vad syndigt. Ja, det är synd. Men så börjar man gå i kyrkan. Man börjar tro på Gud, man läser Bibeln. Och efter ett tag så har man blivit riktigt hängiven. Hur låter det då? Jo, då heter det så här: jag ska göra det Herren vill. Hepp. Det är lika mycket jag-tänkande. Det är det som Petrus och grabbarna ägnar sig åt här. Och nu är det frågan igen om vem som är den största. Om alla andra överger det, så ska inte jag göra det. Och Jesus säger att när du har vänt tillbaka, när du har omvänt dig, så styrk dina bröder. Alltså finns det en omvändelse för gamla stadgade kristna. Och det är väldigt ofta så här att den omvändelsen når vi aldrig fram till. Inte ens i förkunnelsen är den så vanlig. Utan det betonas väldigt mycket just detta att hur du nu måste vara nog och du är väl helöverlåten och så här. Ja, jo då. Det är inte fel att säga så. Men om den aspekten undanskymmer det stora, nämligen vi-tänkandet, då har vi sålt vår förstfödslorätt för en grynvälling. Då har vi sålt smöret och tappat pengarna. Utan istället, när Jesus möter Petrus vid Genesaret efter uppståndelsen, ja, då är det inte så mycket jag längre. Herre, du vet att jag har dig kär, säger Petrus. Men nu är det du och jag på ett annat sätt. Det är vi. Och det som har fått korsfästas under tiden, det är ju alla de kötsliga ambitionerna. Att själv få lysa fram. Att själv få bli någonting i sig själv. Att slippa att bara vara något i Kristus, utan att kunna vara något i sig själv. Men det är bara i en relation som en förändring är möjlig. I relationen mellan Kristus och mig är förändringen av mig möjlig. Bryter jag relationen, tunnar jag ut den, så upphör så att säga förändringens flöde. Det är ju det som är innehållet i liknelsen om vinträdet och grenarna. Låt oss gå till Romarbrevet, till det fjärde kapitlet. Och där ska vi läsa 5 verser från början. Romarbrevet 4, verserna 1-5. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar, har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Om Abraham nu hade gjort sig själv rättfärdig, då hade han anledning till stolthet, säger Paulus. Men i samma stund som vi säger att ja visst, där står han stolt och präktig, till och med inför Gud, då är han ju den mest perfekta jagtänkare som man kan leta upp. Och därmed är han ju inte rättfärdig. Det här är lite svårt, men jag hoppas ni är med. Är ni det? Enkelt uttryckt, om du ska göra dig ödmjuk och en dag upptäcker att du har lyckats, så kommer du att bli så stolt som man kan inte ha dig i närheten. Och det betyder ju alltså att den enda som inte kan göra dig rättfärdig är du. Du är från början chanslös. Inte därför att Gud har satt ribban så högt. I och för sig. Det är inte så att lagen är omöjlig att leva efter. Paulus skriver att han var en ostrafflig man, en oförvitlig man efter lagens mått. Utan det är bara det att rättfärdighet är ingenting som du kan skapa i ditt liv. Du kan inte förvandla dig själv i riktning mot rättfärdighet. Eftersom rättfärdighet handlar om att på något sätt ge upp sig själv. Att övergå från att vara ett jag till att bli ett vi. Det kan inte du ordna i ditt liv. Det kan du bara ta emot som en gåva. Och ibland brukar jag ta den lilla liknelsen med kirurgen. Vi antar att du är en jätteskicklig neurokirurg. Sån här som opererar i hjärnan. Du är i själva verket världens absoluta auktoritet. Ingen opererar så fint som du. Och så får du själv en hjärntumör. Ja, det är inget att göra. Du måste lämna ut din skalle till någon klåpare. Den enda i världen som inte kan operera din hjärntumör är du. Det är livets gång där. Och det är, har Gud har gjort det så här. För att om möjligt utmana oss till att söka rättfärdigheten på dess egna villkor. Det vill säga på hans villkor. Tredje kapitlet, vi kan läsa på slutet där. Tredje kapitlet, 27 versen. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Så visst som Gud är en, han som ska göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tro? Inte alls. Vi befäster lagen. Vad blir det kvar av vår stolthet? Det blir ingenting. Varför det? Därför att vi kan ingenting göra. Vi är maktlösa. Det enda vi kan göra med rättfärdigheten, det är att utsätta oss för det. Att låta någon annan ge den som en gåva. Förvandlingen är möjlig, men bara inom ramen av en relation. Jag kan icke förvandla mig själv och du kan inte förvandla dig själv. Bara den som är rättfärdig kan förvandla någon till rättfärdighet. Och du kan inte ge bort mer rättfärdighet än du så att säga fått som en gåva. Bara han som så att säga i sig själv är rättfärdig kan så att säga ge upphov till hela den process där vi kan hjälpa varandra framåt. Och det här med att bli rättfärdig på grund av tro handlar inte på något vis om att bli förvandlad på grund av att man har en åsikt. Utan här måste vi förstå att när en jude talar om begreppet tro, så talar han om någonting som mer har med trohet och tillit att göra. Alltså det som är grundvalen för en relation. Om jag inte lever i trohet mot min hustru, eller om jag inte litar på henne, så har hon ingen möjlighet att hjälpa mig till mognad och växt i mitt liv. Men om jag har förtroende för henne och om jag är trofast mot henne, då kan relationen med henne förvandla mitt liv. Och det är precis samma sak mellan oss och Gud. Det måste upprättas en relation. Och eftersom alla relationer bygger på tro, trohet och tillit, så talar Bibeln om rättfärdiggörelse av tro. Inte så att tron är liksom passerskeden eller inträdesbiljetten som vi energiskt viftar med och ständigt håller på och granskar. Är den stor nog? Är den vacker nog? Är den präktig nog? Inte alls. Utan det handlar mer om att jag kan se mig själv som ett med Herren. Ett vi-tänkande ihop med honom. Han har redan bekänt sig till mig. Men i det ögonblick jag säger, å Herre, jag vill börja se dig och mig som ett. Och leva ihop med dig. Umgås med dig. I den trygga förtröstan om att den relationen kommer att förvandla mitt liv. Inte genom ständigt nya föresatser. Inte genom att jag håller på och plågar och gisslar mig själv med alla usligheter och allt som borde vara. Eller slår mig för bröstet när någonting har gått bra. Utan relationen har i sin egen inneboende kraft förvandlingens möjlighet. Därför att det är där livet finns. När Bibeln talar om liv så talar den om relationer. Och just detta förvandlar som inget annat. Om jag inte litar på min hustru till exempel så släpper jag ju inte in henne i mitt innersta. Utan vi går och ägnar oss åt rollspel över köksbordet. År ut och år in. Och då blir det ingen förvandling. Då blir det ingen förändring. Men litar vi på varann och är trofasta mot varann, då börjar det samspel, det är kärlekens samspel som ensamt kan föra en människa till växande mognad. Jag kan alltså inte förändra mig själv. Och därför är det ingen idé att jag tittar på mig själv och tänker hur mycket har jag lyckats eller hur mycket har jag misslyckats med att förändra mig själv. Utan istället är det så här att om jag börjar försöka att förändra mig själv, då händer något väldigt allvarligt. Ty om jag ska förändra mig själv, vem är då jag? Är jag uppfostraren som eventuellt står med rottingen bakom ryggen och en sträng rynka i pannan? Alternativt uppfostraren som står och vinkar med godispåsen? Eller är jag barnet som ska fostras? Ja, svaret blir att jag blir ju bägge delarna. Och det är återigen en bild fast så att säga från en annan infallsvinkel om hur omöjligt det här är. Jag kan inte på en gång bara både förälder och barn till mig själv så att säga. Om ni förstår vad jag menar. Och därför är det ingen idé att jag försöker förvandla mig själv. Utan det är mycket större idé att jag börjar leva i öppenhet inför Gud. Och börjar att våga verkligen identifiera mig med honom. På det viset att jag vågar tänka, han och jag är ett. Därför att i den processen så börjar förvandlingen att verka. Inte därför att jag anstränger mig, utan därför att jag så att säga följer livets spelregel. Vi ska slå upp ett viktigt ord i andra Timoteusbrevets andra kapitel, verserna 11, 12 och 13.
Andra Tim 2, 11-13. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Förhållandet mellan Kristus och dig, när du väl har lämnat ditt liv i hans hand, det kan bara du bryta. Han gör det inte. Därför att han bryter inte relationer. Han är trohetens Gud. Han är kärlekens Gud. Han är kärlek. Hur ska man göra för att bryta relationen där man ska förneka honom? Avsiktligt, medvetet säga, nu vill jag inte vara med längre. Jag la mitt liv i din hand, men nu tar jag tillbaks det. Nu är det bra. Ja, säger Herren. Vill du gå, så får du. Är vi trolösa förblir han ändå trogen, säger Paulus. Och Israels folk är ju som ett enda kolossalt exempel på det här. Folket som löpte iväg i trolös avfällighet, som Gud var tvungen att säga gång på gång genom profeterna. Och det drabbade folket på olika sätt. Folket skingrades ut över jordens yta, men det upphörde inte vara Guds folk. Nu återsamlar han det. Nu upprättar han det. Är vi trolösa så är han ändå trofast. Och det betyder ju att han, om vi ska ta ner det på äktenskapsnivån så att säga. Det här är ett ovanligt äktenskap. Därför att det är bara du som kan ta ut skilsmässa i det äktenskapet. Han gör det aldrig. Hur du än bär dig åt i ditt äktenskap så tar han inte ut skilsmässa. Det kan hända om du har burit dig tillräckligt illa och tillräckligt länge att du har själv inte lust att vara med längre. Då är äktenskapet slut. Men det är bara du som kan ta ut skilsmässa. Det är du som bestämmer hur länge äktenskapet ska vara. Han har redan bestämt sig för dig till evig tid. Och det betyder ju att du behöver inte förbättra dig själv eller förändra dig själv för att om möjligt så att säga behålla ditt äktenskap med Herren. Så kan det ju ibland bli i våra mänskliga äktenskap när vi blir desperata. Att hustrun säger till mannen att om det inte blir någon ändring på den här punkten så får det vara bra. Så säger inte Herren. Det gör han aldrig. Det betyder inte att vi kan synda på tappert och energiskt utan att det får konsekvenser i vårt liv. Det kan det mycket väl få. Men äktenskapet upphör inte. Det blir inget roligt äktenskap kanske. Men det är fortfarande ett äktenskap. Därför att han är trogen. Och det jag försöker få er att förstå, det är att all den här kristna stressen som tar sig så många uttryck i våra sinnen, om hur vi ska göra för att om möjligt få fortsätta att räknas som kristna, den är feltänkt. Det är inte jag och Herren, utan det är detta att jag är i Kristus och Kristus är i mig.
mysteriet, det ofattbara och ändå det verkliga.
Frestelserna är många. Och de frestelser som framförallt ska göra äktenskapet, förhållandet med Herren om intet, det är ju inte minst frestelserna till att missbruka hans gåvor. Aldrig blir undervisningen om jagtänkandets risker för Kristi kroppsgemenskapen så tydliga som när Paulus kommer in på nådegåvorna. Hela första Korinthierbrevet 12 är ju som en enda kolossal uppräkning av hur farligt det är att börja tänka, nu har jag fått en nådegåva. Ja visst, Herren kanske behagar lägga en gåva i ditt liv. Men den tillhör kroppen. Det är ju någonting som huvudet låter kroppen göra. Och du råkar vara den lem i kroppen där det som ska göras görs. Finns det någon stolthet för dig? Nej, naturligtvis inte. Finns det någon anledning för dig att säga titta på mig och på min nådegåva? Nej, det gör det inte. Det är för att du och din nådegåva är beroende av resten av kroppen. Det ser vi i de tider då Kristi kropp faller sönder. När kroppen splittras blir gåvorna sällsynta. När kroppen förenas, då är det inte svårt att upptäcka andens verk och andens gåv. Lite vitänkande en bra start på en karismatisk rörelse. Om man bara inte tappar vitänkandet på vägen. Det var det som skedde i början på 80-talet. Tyvärr. Det har skett många gånger i väckelsehistorien. Och vi har en förunderlig förmåga att upprepa tidigare generationers synder och misstag. Att vi får börja upptäcka gemenskapens hemlighet. Detta är en stor hemlighet. Jag låter det syfta på Kristus och kyrkan. I den finns skatterna. Gemenskapen med honom. Den inbördes gemenskapen. Där finns förvandlingens kraftflöde. Det som du inte kan uträtta i ditt liv kan någon annan ge dig som en gåva. Så försök inte. Lägg ner alla dina ansträngningar. Börja istället att öppna dig för att ta emot gåva. Herre, du har bekänt dig till oss. Och med din nåd vill du göra oss levande. Du uppmanar oss att bli allt starkare i din väldiga nåd. Lär oss vitänkandets hemlighet. Lös oss ifrån det kötsliga väsendet, Herre, att tänka i jag och du ständigt och jämt, jämförande oss, svikande varandra, upphöjande varandra eller föraktande varandra. Ge oss levande, Herre, levande visioner av kroppen, huvudet och lemmarna.